Idag ska vi ska veta vem som har all makten och vi ska veta vad motståndaren har sin plats och sina platser också. Och vi ska börja med att läsa ett bibelord om just detta som sista sången handlar om här. Från Markus 16. Nej förlåt, vi tar Matteus istället. Matteus 28 är det. Matteus 28. Matteus 28 och 18-20. Och där står det så här i Jesu missionsbefallning här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och vi ska också läsa vad som står i Markus av Jesus sa i slutet. Markus 16 och 15-20. Det är så olika listor har skrivit om man säger samma tillfällen. Och det är inte alltid de har snappat upp allting vid varje tillfälle. Men om man tar dem tillsammans så får man en större helhetsbild. Markus 16 och 15-20 står det så här. Och han sa det till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döv ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska jag driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så vi kan, innan vi fortsätter så kan vi bara tacka Herren för att han har all makt i himlen och på jorden. Och tacka honom för den han är. Tack kär Herre Jesus att du har all makt i himlen och på jorden. Tack för att du är den du är. Tack att du har vunnit seger för oss Herre. Tack att du har utgjutit ditt blod för våran skull kära gode Gud. Så tack att du är segraren. Tack att du är god. Tack att du är allsmäktig. Tack för att du är den du är. Vi prisar Herre Jesus. Du ska ha all äran i Jesu namn. Amen. Och som Håkan läste i början här. När Jesus hade fullbordat sitt verk här på jorden. Då togs han upp till himlen. Det var ju Kristi himmelsfärdsdag. Jag tänker så här. Målet för våran vandring här också. Att vi kan fullborda vårat verk innan Gud tar hem oss. Så var det i alla fall med Jesus. Och jag tänker att det kan vara ett mål också. Att vi fullbordar våra verk innan Gud tar hem oss. Att vi söker hans rike först hela tiden. Och Min förra predikan handlar om gemenskapen med Gud. Att lyssna in Gud. Att gemenskapen i sig är ett mål. Inte bara det vi gör för Gud och att vi ska be om bönesvar. Utan att gemenskapen med Gud i sig är ett mål. Och sedan att man lyssnar in Gud och gör det han leder till. Och det är ju som missionsbefallningen här. Jesus har sänt ut oss. Han sänder ut sina lärjungar till att göra alla folk till lärjungar. Och stannar vi där så missar vi någonting. För att i tjänsten, i kallelsen, när vi lever för Herren så blir det också kamp. Och då måste vi veta också hur vi ska göra för att vinna den striden. Och det är det här den här predikan kommer handla om. För ingen som följer Herren på allvar kommer undgå kampen och striden. Då skulle jag ljuga om det var om ska säga något annat. Men det är så. Och då måste vi veta hur vi ska göra för att vinna den kampen och få seger. Så att det är detta det handlar om. Hur du och jag kan vinna seger genom Jesu namn. Och genom Guds kraft. Och genom Guds ord. Och det är viktigt att veta då i detta att Jesus har all makten. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är viktigt att veta detta när vi får kamp. Och vi kan läsa också för att komma ännu mer in i detta. Vad som står i första Johannes brev 5:1-5. Första Johannes brev 5:1-5. Då står det så här. Jag väntar lite och hör att det prasslar lite. Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För, lyssna här. För allt som är fött av Gud besegrar världen. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och det som är fött av Gud besegrar världen. Vad världen kommer med. Det besegrar djävulen. Det besegrar hans demoner. Precis allt. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem besegrar världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Vi måste först ha en relation med Gud för att veta att han är Guds son. Följa honom, då besegrar vi världen. Inte som skeva söner som står i apostelgärningarna som försöker driva ut onda andar. De tyckte kanske det var häftigt. Och då blir de attackerade av onda andar eller någon onda ande. Utan vi måste ha en relation med Herren för att vinna seger. Det är steg nummer ett, relationen med Gud. Fokus ska inte vara den onde. Fokus ska inte vara demoner. Fokus ska vara Gud. Han ska ha all ära. Men tyvärr har vi en kamp att utkämpa. Och den ska vinnas. Kampen är till för att vinnas. Inte säga, ack, stackars oss. Vad syndig och djävulen är så stark. Och han är så ond. Nej. Vi ska vinna över djävulen. Vi kommer tre längre fram också. Hur på olika sätt. Vi kan också läsa 1 Johannes 2:12-14. 1 Johannes 2:12-14. Och lyssna särskilt ni som är yngre, även ni som är äldre. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. Ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga, ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Så att det finns en seger i hur vi i vår vandring. Och det är så här att någon kan tänka så här, varför ska man predika över sånt här? Jag hörde om en i alla fall en pastor som predikade över djävulen och vad han gör. Utan han tyckte att det kan man ta om det kommer då. Ta ett tur med det. Men han predikade aldrig över det. Men jag tror det inte är sant. Man måste predika över det. Och det är ungefär som fotbollsmatcher. Viktiga fotbollsmatcher inför VM. För, alltså, ett lag övar ju och blir bra. Sen så studerar de motståndaren. För att veta vilken taktik de har så de kan spela och vinna över dem. Så att ett bra fotbollslag som går in för det. Det är inte bara att de, oj då, spelar de på det sättet. Oj, sånt motstånd. Och så förlorar de. Utan de, för det första försöker de spela bra själva. De studerar också motståndaren noggrant. Så de vet vilken taktik som de ska ha. Så de vinner seger över det. Och... Det står också i Bibeln att vi ska vara listiga och så vidare. Vi kan ta det också, Matteus 10:16. Matteus 10:16. Då står det så här. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Så vargar finns där vi går fram. Jag ska ljuga om så något annat. Var därför listiga som ormar. Vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Vi ska vara rena. Vi ska vara oskyldiga, men var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Vi ska så veta vilken motståndaren är och vi ska försöka vinna över honom genom list, genom Guds kraft. Och det är ju så här då, när det gäller, om vi fortsätter det med fotbollsmatch, tänker en viktig match. VM, de två lagen håller på och spelar. Jag har sagt detta innan lite, vet jag, men kanske inte alla har hört. Men två lag spelar, en vinner, en förlorar. Jesus har vunnit matchen. Den är redan vunnen, så är det. Man kan inte säga något annat, man kan inte ta från detta. Men motståndarna, de kan ha huliganer som försöker fördärva för vinnarlaget, som försöker fördärva för deras supportrar, som gör massa ont. Och motståndarlaget kan försöka få människor till sig också. Så att Jesus har vunnit seger, vi är i det vinnande laget. Segern är redan vunnen, den har vi redan. Sen motståndarna, djävulen, han försöker få människor till sitt lag trots att de är förlorare. Men han är en lugnens fader, så han vill ju att det ska se ut som att han är det vinnande laget. Och det kan också se ut så ibland att djävulen är det vinnande laget. Jag råkar slå på Melodifestivalen lite grann några minuter häromdagen. Det var ju blandning mellan Sodom och Gomorra och helvetet faktiskt. Jag skojar inte. Jag bara kunde inte stänga av för kunde inte se det. Det var två transvestiter, homosexuella män som dansade i stringtrosor. Bland annat. Någon skulle se ut som djävulen med sån här drake, vad heter det? Drakrygg bakom ryggen och så vidare. Skulle se ut som djävulen själv. Jag såg lite faktiskt på Israels bidrag. De visade i Aktuellt eller på tv. Och det var faktiskt, ser väldigt bra ut och så. Och även Ukraina. Men mycket mer än detta vet jag inte. Men det kan ju se ut som att djävulen har makten och så vidare. Många följer honom. Men det är inte så. Han är besegrad. Allt, med inte människorna nu. Men allt det han gör kan vi bara trampa under fötterna. Människorna ska välska och respekt för. För de ska, vi ska försöka vinna dem från Herren. De är vilsna, så är det. Men det här som de håller på med, kan vi trampa under våra fötter? Det är skräp. Alltså, det är skräp. Vi kan ju försöka ha respekt för arrangemang och så vidare. Men så här, Melodifestivalen och det dåliga där och allt annat som är från djävulen, det är skräp. Så är det. Och det gäller att vi vet den rätta platsen av allting. Vi kan försöka, vi har respekt för detta, vad gör de? Men det är Melodifestivalen, det är jätteviktigt. Och om man tittar vad många följare de har. Och titta vad mycket, oj, vi måste sätta oss i hörn, vi kristna var rädda. Nej, vi ska inte sätta oss i hörn och vara rädda, vi ska trampa på det. Ja, okej, men vi går tillbaka till Gamla testamentet. Det står från början när människan föll i synd vad Gud hade för plan. Och det står både Gamla testamentet och Nya testamentet, och dit vi ska komma. Nämligen, vi ska få seger. Du och jag ska få seger, och det är därför jag har den här predikan. Och den har liggat på mig väldigt länge, kanske ett halvår eller ett år. Jag har tänkt att ha haft den här länge, men jag har delat Guds ord många gånger efter. Så kanske två eller tre gånger har jag haft denna på gång. Och sen har det kommit något annat som jag känner, ja, denna är mer aktuellt för denna tiden. Men nu denna som jag predikar nu, jag vet att den är från Herren. Även om du inte gillar att höra det, så är det från Herren i alla fall. Den ligger på mig ett halvår eller ett år. Och det är så att Gud lägger någonting på vårt hjärta. Och så. Och sen får man pröva det. Men jag har fått detta från Herren. Första Moseboken 3. Och 14-15. Första Moseboken 3 och 14-15. Ska vi se här. Första Moseboken 3 och 14-15. Ja, ni vet syndafallet, vad som hände, men vi ska gå in på upphovsmannen till syndafallet. Även om Adam och Eva hade valt att följa Gud, så hade ändå ormen kommit hit. Så ormen slapp de inte undan oavsett. Nu lyssnar de på ormen och full. Men även om de har sagt nej till ormen, han hade kommit innan i alla fall. Så att då måste vi ha rätt taktik. Men här står i alla fall Första Moseboken 3 och 14-15. Detta är lite huvudbibelstället för den här predikan. Står det så här: då sa det Herren till ormen: eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur. Djävulen är förbannad. Och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och vi kommer till det senare, men kvinnan säger där Jesus Kristus som har söndertrampat ormens huvud. Men så säger Paulus också, vi kommer till det sen, att Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Så att jag tänker att det är att söndertrampa ormens huvud. Vad händer om man trampar på, om någon är krossad under fötter? Vad händer då? Jo, den blir trampad. Så jag tror att i första hand Jesus, men jag tror även vi kan krossa ormens huvud faktiskt. Och vi kan läsa Hebreerbrevet 2:14-18, men det är från 1917 års översättning. Jag tycker den uttrycker ännu bättre där. Hebreerbrevet 2:14-18. Det står det så här: då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev och han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra den makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen. Jesus ut djävulens makt om intet och göra alla den fria som av fruktan för döden hela sitt liv genom hade varit hemfallna till träldom. Ty det är ju inte änglar som han har tagit sig an, det är Abrahams ärd som han tagit sig an. Därför måste han i allt bliva lik sina bröder för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud till att försona folkets synder. Ty därigenom att han har lidit i det han själv blir frestad kan han hjälpa den som frestas. Och det är så att kampen är på många olika sätt. Djävulen kan komma utifrån, han kan påverkas av vårt eget kött. Men där är Jesus har medlidande med oss hela tiden. För han har själv varit frestad i allt. Så han vet hur det är. Och vi kommer vidare när Jesus ger lärjungarna makt över orena andar. Det blir ganska många bibelord idag. Men jag tror den poäng med det faktiskt. Det blir inte jättemycket eget utan det är mycket bibelord. Markus 6:7 kan vi läsa. Markus 6:7. Så här: och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Så alltså Jesus gav lärjungarna makt över orena andarna. Vi kan läsa vers 12 också. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Så de gjorde Guds vilja, men de fick motstånd och de drev ut de onda andarna. Sen smorde de många med sjuka med olja och botade dem också. Och vi går vidare till samma område här. Vi bara ser vad Lukas skriver också om när han sänder ut de 72 lärjungarna. Lukas 10:17-20. Lukas 10:17-20. De 70 kom glada tillbaka. Minns du rätt så var det också 72 någon översättning. Men här står det: de 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa det till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Alltså Jesus var med i fallet i himlen när han blev högmodig och föll ner som en blixt till jorden. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Alltså vår huvudkallelse är ju inte att driva ut onda andar eller trampa på ormar och skorpioner. Det är ju att sprida Guds underbara rike. Men som en konsekvens så får vi attacker, och där ska vi vinna seger. Och det står också i psalm 91 också. Vi kan ta det också, psalm 91, 9-13. För det finns både gamla och nya testamentet. Det här, psalm 91 och 9-13. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till en tillflykt. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Jag tänker när vi verkligen följer det som står i detta, att vi gör Herren till vår tillflykt. Att vi säger att han är vår skydd och vår skärm och så vidare. Så läs gärna hela det kapitlet för att få hela sammanhanget. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar. Trampa på unga lejon och drakar. Och i 17 års översättning står det så, trampa ned unga lejon och drakar. Och då är det en aktiv handling faktiskt. Och både djävulen och hans änglar, demoner, men också vad som kommer från dem, lugner och synd och allt annat som vill binda oss, kan vi trampa ner. Alltså det handlar både om att trampa ner ovänens demoner och härsmakt, ormar, skorpioner, inklusive djävulen. Det handlar om att göra det, men också vad som kommer från dem. Och det kommer vara exempel på det med. Till exempel när Jesus rensade templet, vad han gjorde. Det var inte mycket barmhärtighet då. Han välte upp växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar, gjorde Jesus. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Då tänker jag, han trampar ner djävulens verk där. Och jag vet att det var faktiskt så här att för ett tag sedan så var det en person, när jag blivit väldigt använd av Gud i ett speciellt tillfälle efteråt. Jag satt och fikade med familjen, var det jättetrevligt. Och helt plötsligt ringer någon telefonen, någon helt okänd människa. Som började anklaga mig för massa grejer faktiskt, som var helt lugn. Det var faktiskt väldigt otäckt. Men jag bara fick kraft inom mig, jag sa bara, i Jesu namn, sluta med de här lögnerna. Och sen la jag på. Och sen ringde aldrig den här personen igen. Men där trampade jag trampade på vad den här personen kom med. Inte på personen, jag trampade på det den kom med. Så därför ska jag också trampa på allt som djävulen kommer med. Både honom själv och det han kommer med ska jag också trampa på och vinna seger över. Vi ska ha övertaget, inte dem. Romarbrevet kommer vi till här, vad Paulus säger. Romarbrevet 16, 19b-20. Där Jesus... Ja, vi kommer till det, där, vad Paulus säger. Romarbrevet 16, 19-20. Då står det så här, jag läser en bit in i versen. Men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda. Och oskyldiga när det gäller det onda. Det var Jesus sa innan. Ni ska vara som ormar, ni ska vara listiga som ormar. Men oskyldiga som duvor. Och det säger Paulus samma sak här. Och sen står det efteråt. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesus Kristi nåd var med er. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Och jag vet inte om vi alla är där än faktiskt. För det står ju där att ska snart krossa Satan under era fötter. Så... romarna, de var inte i den positionen än. Jesus gav sina lärjungar makt att trampa på ormar och skorpioner, men romarna var inte i det läget än. Och det kanske är olika här. Men i alla fall, jag tänkte vi kan be sedan på mötet att verkligen Satan blir krossad under våra fötter, för det är Guds vilja. Inte att vi ska glädjas åt det, men för att vi ska leva i seger och för att Gud ska kunna använda oss, för att hans rike ska bryta fram, för att du ska vara fri och tjäna honom. Därför måste han vara krossad under dina fötter. Du ska styra honom till sin plats, han ska inte styra dig dit han vill. Och vi kan titta också vad som står i Uppenbarelseboken, att man kan vinna genom lammets blod, kan man vinna över den onde. Vi ska läsa ett ställe där, Uppenbarelseboken 12 och 7-12. Uppenbarelseboken 12 och 7-12. Står det så här. Och det blir strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och Satan. Och han som förleder hela världen försöker han förleda. Kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagar dem inför vår Gud. Alltså djävulen försöker anklaga oss över att vi gör fel. Han bryr sig inte ett dugg om dig om du gör fel. Inte ett dugg. Han bryr sig inte om andra människor ett dugg heller. Han försöker göra att du gör fel och sen anklagar han för det han lyckas med. Så det är så han verkar mycket, men han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Lyssna nu noggrant. Det övervann honom. Hur? Lyssna nu då. Genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbörds ord. De älskar inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vi ska inte vara så rädda i våra sammanhang och inte våga säga någonting. Oavsett var du är någonstans, var du än jobbar, så ska du våga stå för sanningen. Det ska inte vara en förtryckt grupp som sätter sig i ett hörn och tittar på när alla andra beter sig som hur de än gör. Vi ska våga stå upp för sanningen. Du kan förlora ditt jobb. Jag står hellre upp med sanningen än förlora mitt jobb. Vi ska vara beredda att gå i döden om det krävs. Om det blir förföljelse. Men därför på med den här tröjan idag. Nu kan djävulen se på om han försöker anklaga mig. I was bought red-handed. Jag köpte den i USA och var där för ett antal år sedan. Jag var köpt med röda händer. Jesus har betalat priset. Och så står det vidare på engelska här. Jag ska läsa i svenskan. Efesierbrevet 1:7 står det i alla fall på tröjan. Någon kanske tänker, varför har ingen skjorta när predikar? Det var faktiskt så här. Man kan be om Gud om allting. När jag promenerade igår så sa Gud hjälper med klädval imorgon om jag behöver din hjälp. Jag hade inte en tanke på den här. Jag ber så ibland, hjälp mig med klädval om jag behöver hjälp. Och så här. Jag fick direkt den här tröjan och sen bara kände inom jag ska ha den faktiskt. Och då står det i alla fall så här, Efesierbrevet 1:7 som det står citerat på tröjan då. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Jag läser den en gång. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Och vi kan vinna över den onde genom hans blod. Han är rädd för Jesu blod. Det påminner honom att han har förlorat. Så genom Jesu blod, genom vittnesbördet och genom Guds kraft, den heliga ande, så kan vi vinna över djävulen. Vi kan också genom våra ord binda honom och hans demoner. Trampa på dem. Djävulen gillar inte den här predikan, men man kan säga så här, vi har huvudsakligen två kamper att utkämpa. Det är djävulen, hans demoner och vårt eget kött. Vårt egna köttsliga begär kan det vara. Och det kan vara att man följer köttet, man pratar illa om andra människor. Man försöker få den största platsen och man försöker få bra anseende på andras bekostnad. Och allt sånt här, det är också en kamp. Och även inkluderat att djävulen talar genom människor. Han talar ju djävulen genom Petrus då. När Petrus sa, inte ska du dö. Och då sa Jesus till honom, gå bort från mig Satan. Så att, och djävulen verkar även så idag, tala genom människor. Och då kan vara respekt för människorna, men vi kan trampa på det de säger, svara med Guds ord och så vidare. Alltså kampen är med den onda makten och vårt eget kött, för där försöker också Satan påverka oss genom tankar och annat då. Men vi ska döda, kväva köttet och korsfästa det. Det som kvävs, det och inte får någon luft, i dör. Så vi kan läsa Romarbrevet 8 och 12 till 13 också. Romarbrevet 8 och 12 till 13. Förlåt, Romarbrevet 8, 12 till 3. Vänta nu, vad ska jag, vad måste jag... Vi ska se om jag kommer rätt här. Vänta lite, ursäkta mig. Romarbrevet 8 var det i alla fall. Och 12. Förlåt att jag kom om lite. Det är Romarbrevet kapitel 8 och vers 12 då. Vers 12. Jo, här är det. Vi gör alltså skyldigheter, bröder och systrar. Jag sa systrar, men det gäller dem också. Men inte mot vårt köttsliga natur, så att ni ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Så vi kan genom anden döda kroppens gärningar. Och vi kan titta också på Jakobs brev 4 och 7, där det står om begären också, att vi ska stå emot honom. Jakobs brev 4 och 7. Jakobs brev 4 och 7 står det så här: underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Närmare Gud så ska han närma sig er, och så vidare. Rena er händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Men alltså, underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Alltså, vi ska inte kompromissa med Satan och förhandla med honom på något sätt, utan vi ska vara knipsa direkt det han säger, svara emot direkt och stå emot direkt. För försöker han ta en lillfinger eller nageln på fingret, så tar han hela armen. Eller kanske hela dig. Så vi ska inte förhandla med honom. Kanske lite synd kan vi göra. Vi kanske kan göra lite så här. Vi ska inte göra det. Då tar han hela armen, eller i värsta fall hela dig. Så vi ska stå emot honom och han ska fly från er. Sedan... ett liknande bibelställe från Romarbrevet 13 och 14. Jag kan bara citera det. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vi ska inte ha våra köttsliga tankar och det som strider sig mot Gud. Vi ska inte ha sån omsorg om dem att begären väcks till liv. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan och har inte sådan en sådan omsorg om kroppen att begären växer till liv. I kampen så finns det också glädje. Det är inte bara att det är mörkt och kamp och så vidare. Men det står ju om Jesus där. Att Gud har smort honom med glädjens olja mer än sina medbröder. Hebreerbrevet 1 kan vi ta. Hebreerbrevet 1 och 8 till 9. Det står det så här. Men om sonen, säger han, Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Alltså Jesus, han älskade rättfärdighet och hatade orättfärdigheten. Därför Gud har smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så att vi ska alltså inte hata människor, men vi ska hata orättfärdigheten. Och då finns det en glädje, då kan Gud smörja oss ännu mer med glädjens olja. Så att i kampen, i striden, så kan man ändå vara glad. Tittar man på Jesu liv så ser man att han var väldigt attackerad från skriftlärda fariserna och andra. Men han hade glädjens olja mer än sina medbröder. Ser man på Paulus, han var väldigt attackerad också av djävulen genom människor och på olika sätt. Han pratar om glädje i Herren. Åter säger jag, glädje i Herren. Och låt alla folk se hur vänliga ni är och så. Så att i den här kampen så kan man vara glad faktiskt. Och som sagt, fokus är Gud. Sprid hans rike, gå hans vägar, ha gemenskap med honom. Det är fokus. Men sen måste vi ta tur med fienden och vi måste studera hur fienden jobbar för att vinna seger. Jag brukar inte predika sådana här predikningar varje gång om någon tror det. men denna gången gör det, för det måste kunna också göras. Så fokus brukar alltid vara egentligen förstan Gud och hans rike. Men detta måste också predikas. För vi måste veta vem djävulen är och vinna seger över honom. Boxningsmatch. Är det någon som håller på boxning här inne? Det är så här att det finns ju inte en boxare som inte har fått ett slag på sig. Det finns ju inte en boxare som har kommit långt utan att man har legat underläge. Och kampen mot djävulen är också som en boxningsmatch. Du kan få en smäll på dig, det kan göra ont. Du kan falla till marken, men det är inte mot att han har vunnit seger. Segern är vunnen när domaren utropar vinnaren. Men som sagt, du ligger underläge och jag med och så vidare. Och sen vinner vi seger. Vi kommer vinna seger slutgiltigt, men vi kan också vinna seger i varje strid. Det är Guds plan och vilja i alla fall att vi ska vinna seger. Och ge aldrig upp kampen. När du får en smälla på dig, även om du faller till marken, däremot inte matchen vunnen ändå. Du kan resa dig upp genom Guds kraft. Han kan hjälpa dig upp. Och du kan ligga i underläge både mot djävulen och ditt eget kött. Men ge inte upp kampen även om du förlorar. Och även om du förlorar en match så kan du vinna nästa match. Så, det rättfärdiga faller 7 gånger men står upp igen. Men det ogudaktiga störtas i olycka. Så ge inte upp kampen. Ge inte upp kampen för dina barn en sekund. Jag säger igen, lyssna även du som är på internet. Ge inte upp kampen om dina barn en sekund. Man kan tycka ibland kanske att barnen kanske borde gjort så eller så och så. Men du försöker hela tiden be för dem. Göra det bästa av situationen. Även om de skulle gå långt från Guds vägar. Nu har inte jag det problemet som väl är. Men även om de skulle gå långt från dina vägar. Ge inte upp kampen om dina barn en sekund. Be för dem varje dag. Be för dem varje dag. För du ska vinna seger. Herren ska vinna seger. Så som sagt, ge aldrig upp kampen. Och sen är det viktigt med Guds ord som andens svärd. Att vi använder Guds ord som det är också, så att det inte blir trubbigt. Försöker vi anpassa oss efter världen, vad de vill, hur vi ska predika kyrkan och så vidare. Då kommer det vara att svärd blir trubbigt och inte kunna användas. Men Guds ord är skarpt. Och det strider mot vad många tycker och tänker. Det är skarpt och det ska vara skarpt. I kyrkan ska svärdet vara skarpt. Guds ord ska predikas oavsett vad andra tycker vi ska göra. Vi ska inte styras av någon myndighet eller samhället eller värderingar. Vi ska predika Guds ord. Sen får du få de konsekvenserna du får. Men där står i alla fall Hebreerbrevet 4:12. Står det så här. Och ni kan detta många av er, men vi kan ändå påminnas och få upp ljuset över ännu mer. Guds ord är levande och verksamt. Det är inte en torr bok som är på ruttna sönder vi läser. Utan Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och du som är predikant, kompromissa inte. Predika Guds ord, oavsett vad Gud lägger på ditt hjärta. Predika det rakt ut och strunta i konsekvenserna. Vi kan inte hålla på att anpassa oss hela tiden efter vad andra tycker. Guds ord ska predikas, Guds ord ska vara skarpt. Och vi ska leva efter Guds ord. Hur kan vi hugga med svärdet och vinna seger om inte svärdet är skarpt? Om det är trubbigt, om vi anpassar oss. Tolkar sådana här smarta tolkningar som en del tycker med anpassa från världens tycke. Då blir svärdet trubbigt och kan inte hugga. Vad är svärd till för? För att se fint ut? Nej, för att det är för att hugga. Hugga huvudet av djävulen. Så inte han verkar. Vi kan ha sån omsorg om vad grannar ska tycka, arbetskamrater tycka, släktingar och så vidare. Så vi blir bara, vi dansar efter andras pipa och får inte gjort någonting, får inte sagt någonting. Men det ska vara konsekvenser, oavsett vad dina föräldrar tycker, eller din syster, eller mor, eller bror, eller vad man heter, eller din chef. Och det gjorde Asa. Vi kan läsa om Asa, konung Asa, i andra krönikeboken 15-16. Andra krönikeboken 15-16. Andra krönikeboken kapitel 15 och vers 16. Så står det så här. Lyssna nu. Kung Asa avsatte också sin mor Maka från hennes drottningsvärdighet. Därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Ashera. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände den i Kidrondalen. Mot sin egen mors saker. Alltså, vi ska älska våra mödrar och allting, och släktingar. Men vi kan faktiskt gå till motattack också mot det de gör. Vi kan läsa en gång till. Kung Asa avsatte också sin mor Maka från hennes drottningvärdighet. Därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Ashera. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände den i Kidrondalen. Vad gjorde han egentligen? Jo, han trampade på djävulen. Han trampade på demonerna. Han trampade på det som kom från Satan. Oj, oj, jag såg inte. Tack, Carl. Men som sagt, förväxla inte människor och gärningar här. Jätteviktigt att vi är kärleksfulla, lyssnar in andra, är goda, men vi måste också agera. Och då ska vi ha ett helhjärtat, om vårt hjärta är helhjärtat åt Gud, då tror vi automatiskt kommer älska det goda, följa honom och reagera på det onda. För Jesus älskade Gud då, sin far, och han hatade orättfärdighet, som det står. Han hatade orättfärdighet. Jesus kompromissar inte med orättfärdighet. Vi ska vara honom lika. Vi ska inte kompromissa och vara några tunta som springer runt och inte vet vad vi tycker eller vill. Utan vi kan läsa andra krönikeboken 31 också. Vi stannar i samma bok alltså. Andra krönikboken 31 och vers 20-21. Då vi ska inte läsa allting innan, men just inställningen hos konung Hiskia. Detta genomförde Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför Herren sin Gud vad som var gott, rätt och sant. Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik. Så Gud välsignar oss när vi följer hans vägar. Och framgång, det kan vara framgång på olika sätt och så, men går vi Guds vägar så kommer Gud välsigna detta. Och jag tänker att det är viktigt att vi har den inställningen, att vi tjänar Herren och gör det vi gör för honom av hela vårt hjärta. Det är ju där grunden är. Och i detta, när vi följer honom och hela vårt hjärta och går ut och försöker vinna andra för honom, så kommer motstånd, och det är det vi pratar om idag. Men det är inte det som är grunden, att driva ut demoner och trampa på honom, djävulen. Grunden är att vi älskar Gud. Och så måste vi också veta om motståndet, som en mindre procent av vårt kristna liv. Det är en mindre procent av vårt kristna liv, det här. Men vi måste ändå prata om det. Det är mycket mer att följa Gud, tjäna honom. Det är det som är grunden. Och vi ska fortsätta lite till.
Det står också att vi kan binda djävulen och ta tillbaka det han stulit. Jag vet en broder som jobbar inom psykvården som brukar innan han träffar patienter som var gravt psykiskt sjuka, som man säger, de troligtvis hade demoner också, så brukar han binda onda makter. Och när han träffar dem så var de så lugna. Och då sa andra som jobbar på det här psyksjukhuset: varför är alla patienter så lugna när de träffar dig? Innan i bön band han onda makter. För ofta, inte alltid tror jag inte, men djävulen vill ju påverka människor genom psykiska sjukdomar och så vidare. Det talas inte om demoner i psykvården då, men ofta är det ju att man är påverkad av demoner i alla fall. Och vi kan läsa om det i Matteus 12, 28-30. Matteus 12, 28-30. Det står det så här: en av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Ska vi bara se så att jag har sagt rätt här nu. Jag läste fel. Jag läser Markus. Matteus 12, 28-30. Jag slog upp Bibeln i Markus, nämligen, förlåt mig. Matteus 12, 28-30. Då står det så här: men om det är med Guds ande jag driver ut onda andarna, då har Guds rike nått er. Alltså det är med Guds ande som Jesus driver ut de onda andarna. Eller hur kan någon, Jesus säger detta, eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Alltså vi kan i bön binda onda makter så inte de påverkar som de skulle gjort annars. Och då kan vi ta tillbaka det som de har tagit från oss. Så är detta också en sak. Jag tänker i bön, som sagt då, så är det inte bara att man ber att Guds beskydd och så här. Det kan man göra, men man kan också uttala att jag binder dig djävulen över det här området i Jesu namn. Jag binder dig demonen, ni ska inte få påverka. Vi kan uttala samma som Jesus uttalar till demoner och djävulen. Så kan vi göra det i bön faktiskt. Och genom Guds ande så kan Guds ande och Gud binda demoner. Så om djävulen är fri kan han binda dig och fånga dig i olika saker. Men om han i bunden så går du fri. Alltså om djävulen är fri och kan göra som han vill, då kan han binda dig och fånga sig i tankar och andra saker, handlingar. Men om han är bunden under dina fötter så går du fri. Därför är det viktigt att vi har koll på detta. Att han är under våra fötter, att han är bunden. Vi kan inte bara gå och vara naiva och ovetskap om detta, utan djävulen är verksam och vi måste veta hur vi agerar. Och då kan vi plundra honom då, ta tillbaka det han har tagit. Och olika personer har väl olika kamper, kan tänka mig, men jag har ofta blivit attackerad genom tankar som får mig att känna bebunden på något sätt. Och då har Herren sagt till mig faktiskt en nyckel i detta. Hade sanningen funnits i dessa tankar hade de inte bundit dig, har han sagt till mig för flera år sedan. Hade sanningen funnits i dessa tankar så hade de inte bundit dig. Alltså djävulen kan ju attackera med olika tankar. Det här gjorde du inte bra. Du är på helt fel väg. Och så vidare. Många olika saker. Men då hade sanningen funnits i de tankarna hade inte de bundit dig. För vi kan komma i... kan man säga, i bundenhet, att vi inte är fria att agera som Gud vill egentligen. Och det är från Johannes 8 och 31. Johannes 8 och 31 står om detta. Då säger Jesus så här. Jesus sa det till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Delvis sanningen när det gäller vad djävulen kan komma med för lögner. Sen är ju Jesus själv sanningen och han kan sätta oss fria från synden. Så jag läst de här bibelställena massa gånger, kanske hundratals gånger, och kommit fram till att Jesus talar om två saker. Delvis att sonen gör det fri från synden, sanningen själv. Och sanningen i verbalt, alltså vad som är sanning om olika saker, den kan också sätta oss fri. Så Jesus pratar om två saker där nämligen. Och vi ska inte ge honom som sagt något inflytande. Ju mer inflytande vi ger honom, ju mer anpassar oss, ju mer plats tar han. Detta är också någonting som Herren uppenbarat. Och det måste inte handla om synd, det kan handla om synd, det kan handla om andra saker också. Han vill att du ska vara hemma då och bunden och inte ute i tjänst. Han vill att du ska ha fruktan och så det ena med det andra. Men ju mer du anpassar dig efter vad han vill, ju mer inflytande får han och kan påverka ännu mer. Så vi ska inte anpassa oss efter, på något sätt efter som han vill då. Och när Jesus vann seger i öknen gav han inte djävulen en sekund. Han kompromissade aldrig. Djävulen frestade med bibelord men i fel tolkning. Det är så han försöker ofta fresta oss kristna genom bibelord faktiskt också. Men det är en fel tolkning. Gängkriminella människor eller människor som lever i synd och orättfärdighet, de frestar inte djävulen med bibelord. Utan då kommer han med andra saker och så vidare. Men oss kristna som vi vill leva fromt och rätt kan han ofta komma med bibelord. Att vi gjort fel ena med andra och så vidare. Men då svarade Jesus med bibelord också. Och Jesus stod emot honom och han lämnar honom sedan för en tid, djävulen. Det står i Matteus 4 och 1-11. Så att som sagt så gäller det att vi lär känna Herrens röst först och främst. Och lär känna vad som kommer oss själva. Vi bör också se vad som kommer från djävulen även om det är bibelord. Och det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som är konstigt med det här. Så att vi behöver lära känna den rösten också. När han försöker lura oss. Men som sagt, jag säger återigen. I bemötande av människor viktigt att vi både har kärlek och sanning. Jätteviktigt. Men vi ska stå upp för sanningen. Men i kärlek. Och så vidare. Men många mår dåligt idag. Och jag vet att det är så. Jag jobbar själv på en skola. Vet att många går till psykologer. Många hemmasittare, andra. Och även många kristna mår dåligt. Och det är så att djävulen försöker utnyttja vår svaghet. Där vi är svag, där försöker han utnyttja. Och det finns även tvångstankar, fobier och andra. Att vi ska vara försiktiga med det här, vi ska vara försiktiga med detta och så vidare. Som djävulen kan påverka. Men som sagt, han bryr sig inte ett dugg om dig eller om andra människor. Han kanske, du ska inte göra så här för det kan skada andra människor. Kanske han kommer med lugn och så vidare. Men han bryr sig inte ett dugg om dig eller om andra människor de skadas. Men han kan komma med sådana lugner. Alltså så kallade fobier eller tvångstankar. Och jag vet att det finns bland icke-kristna och kan komma bland även kristna. Men det finns befrielse från det också. Vi måste inkludera alla. Alla typer av problem. Och som sagt, du kan få lugner från Satan. Från helvetet. Och han försöker ju återskapa sig till ljusets ängel. Att det kan låta väldigt bra. Omtänksamt det han kommer med. Men det är inte det. Utan du kan säga till honom ge vika. Du kan svara med bibelord. Du kan be Gud krossa honom under dina fötter. Han ska vara krossad under dina fötter och inte du under hans. Jag tror många kristna faktiskt lever under att djävulen gör vad han vill med dem. För att man inte vet hur han agerar. Han manipulerar. Men vi ska ha vetskap hur han agerar. Och han ska vara faktiskt krossad under våra fötter. För att du ska vara fri. för att du ska vara glad, för att du ska komma ut i tjänst, för att du ska kunna glädjas. Det är det som är syftet. Inte i sig att vi ska vara glädjas. Oj, djävulen under mina fötter, var roligt. Snarare att du ska vara fri och komma ut i det Gud har för dig. För han som bor i dig är starkare än honom. Jesus som bor i dig genom sin helige ande är starkare än djävulen. Så du behöver inte vara rädd för honom. Han är mycket starkare än djävulen och hans änglar. Och ska vi se här. Så är man inte fri är man hindrad att göra Guds vilja. Och det tänker jag är ett av huvudsyften från djävulen. Är man inte fri är man hindrad att komma i tjänst för hans vilja. Och jag tror personligen att kanske det mesta det djävulen attackerar det är fruktan. Att man vågar inte göra och det här. Man är rädd om man gör det här för Gud att något ska hända. Vad ska andra tycka och tänka? Man vågar inte. Djävulen kan säga till dig, vem är du att göra det här? Och då säger man, man ska vara ödmjuk och jag kanske inte ska göra det här. Nej, man ska också vara frimodig. Så att var lite vaksam till varför du gör olika saker och inte. Det kanske faktiskt är en djävul som har påverkat dig. Alltså du bara sitter i kyrkan och inte vill göra någonting annat. Nu säger jag inte att det är fel. Jag sitter i kyrkbänken. Gud kan använda på många olika sätt på arbetsplatser och så vidare. Jag säger inte alltid att det är fel. Men Gud kanske vill att du ska göra något annat också. Och vad är det som gör att du inte har kommit ut mer i tjänsten du har gjort? Som jag sa innan. Ingen anklagelse för någon. Men fundera på det i alla fall. Är du fullt i Guds vilja eller är det någon som viskat något annat i ditt öra så att du inte ska våga göra någonting? Ska vi se? Så han är besegrad redan, som jag sa innan, och måste anpassa sig, inte du. Du ska inte dansa efter hans pipa. Och vi blir också starka då vi stöder oss på Herren. Jag är snart klar med predikan, det är inte mycket kvar. Men jag ska bara säga någonting, att vi blir starka då vi stöder oss på Herren. Det står i andra krönikeboken 13 och 18. Andra krönikeboken 13 och 18. Står det så här. Alltså blev Israels barn kuvade vid den tiden. Men Juda barn var starka för det stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Men Juda barn var starka för det stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Det står inte att de stödde sig på människor runt omkring. Det står inte att de stödde sig på arbetskamraterna. Det står inte att de stödde sig på sina omständigheter. Att de stödde sig att de har pengar på banken. Eller något annat. De stödde sig på Herren. Sina fäders Gud. Då spelar ingen roll vad djävulen gör. Om du går hans vägar oavsett motstånd. Och stöder dig på honom så kommer du bli stark. Och Gud vill att du ska vara stark. Djävulen säger till. Nej, du ska vara ödmjuk. Du ska inte vara stark. Jo, du ska vara stark och ödmjuk. Så om djävulen slår till dig så klipp tillbaka. Klipper han tillbaka en gång till så klipp tillbaka ytterligare en gång till. För du ska ha sista ordet. Jesus hade sista ordet i öknen, inte Satan. Ofta är det ju så att man säger någonting så kommer en annan människa, kan det vara faktiskt, som säger emot. Och så sitter man tyst där och har förlorat striden. Säger någon emot dig, och det kanske är faktiskt Satan som talar genom en annan människa, då kan du svara den igen, så kan du svara ytterligare och ha sista ordet. Det är inte ödmjukt att bara sitta tyst och göra som andra tycker du ska göra. Det är ödmjukt och frimodighet. Det är frimodighet och ödmjukhet att vinna seger och följa Guds ord. Och som sagt innan då, jag berättade lite i början om Skevas söner. Som hade bara fokus på andutdrivning. Då har vi helt fel fokus om vi skulle ha det. Vi kan bara läsa det. Apostlagärningarna 19 och 13-16. Apostlagärningarna 19 och 13-16. Det tar längre tid att bläddra, man har bara en hand att bläddra med. Apostlagärningarna 19 och 13 till 16 så står det så här. Några kringvandrade judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överste präst som gjorde så. Men den onde anden svarade dem. Jesus känner jag. Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onde anden kastade sig över dem, övermannade dem och alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset nakna och blodiga. Alltså vi kan, när vi går Guds vägar kan vi bli kända i andevärlden och de kan bli rädda för oss. Men känner vi inte Herren så kan de faktiskt vara övertaget. Så därför måste vi veta vår ställning i Herren och ha en äkta relation med honom. Och som sagt, fokus är inte andevärlden, de onda andarna, utan fokus är Gud. Och hoppas jag inte pratar för mycket idag. Jag ska läsa någonting. Ja, vi tar ett avslutande ord ska vi göra. Men innan ska jag bara säga det att ofta är det lättare att tygla sin tunga. Det är lättare att ha kontroll på vad man säger än vad man tänker. Våra tankar är upproriska ofta. Och man kan flyga hit och dit i tanken och så vidare. Men gäller att vi lägger alla våra tankar under Jesu blod och lägger våra tankar under Kristi lydnad. Så, som sagt, tankarna är mer upproriska och det är svårare kontroll på dem än vad vi säger. Men där ska vi också vinna seger över tankelivet och lägga det under Kristi lydnad. Som avslutning ska vi ta och läsa Efesierbrevet 6 och 10. Det står om den andliga vapenrustningen. Och det var en period som jag var väldigt attackerad för ett antal år sedan. Då läste jag det här bibelordet varje morgon faktiskt. Och då är det rätt fokus. Så Efesierbrevet 6 och 10 till 18. Detta är avslutningsordet då. Och det är Paulus som skriver. Då står det så här. Och lyssna noggrant, jag ska läsa långsamt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte kring höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värld som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Så vi behöver förbön. Och senare i samma kapitel ber Paulus också om förbön. Vi behöver förbön. Jag behöver förbön. Och därför tänker jag så här att jag ska be en bön för dig som är här. Och sedan vill du komma fram till särskild förbön så kan du göra det. Men då tar Håkan över och avslutar. Men som sagt, jag ber en bön för alla här så får du gärna komma fram till förbön efter om du vill speciellt ha förbön över detta. Tack Herre för ditt ord som är verksamt och aktivt, kära Herre. Tack att du har all makt i himlen och på jorden. Det är dig vi älskar, det är dig vi tjänar, det är dig vi tillber. Men jag ber också Gud att vi ska vara över och inte under, Herre. Att inte djävulen och hans onda andar ska påverka oss negativt. Jag ber att vi ska vinna seger. Jag ber att du ska krossa Satan under våra fötter, Herre. Att det ska vara så. Krossa djävulen under våra fötter och hjälp oss att leva i seger. Och bind onda makter och bind djävulen som vill påverka oss, Herre. Och hjälp oss att gå fria och tjäna dig. I Jesu namn. Amen.